Då, kära lyssnare, säger vi hjärtligt välkomna till vad vi kan kalla sommaravslutningen av Offsides podcast. Vi flaggar ju för det om det förra veckan eller förra veckan att det blir ju ett litet uppehåll här under sommaren. Vi kommer börja ha semester, då blir det ingen podd. Och sen efter semestern så blir det varannan vecka då under hösten med tanke på att du går på föräldraledighet. Det kommer pågå hela hösten och in i vintern. Så därför så
bjuder vi på ett kanonavsnitt idag.
Vi vill göra det ju.
Öppen sluttid.
Ja, men vi är glada.
Det har vi alltid, men det låter ju bra när man säger så.
Ja, det är ju bara några timmar kvar här till vi båda kliver på. Jag kliver på flera veckors ledighet och du kliver på flera månaders ledighet. Så man är ju ganska lätt i steget just nu, det skulle jag säga.
Mm, det är ju överhuvudtaget, vi sitter här på Offsides redaktion och det är inte många fler som är här. Det är ganska folktomt. Många har redan sprungit ut på ledighet av våra kollegor och andra tidningar som sitter här. Och det är lugnt i Göteborg. Kanalen utanför då och då seglar paddan förbi, när turistbåten.
Seglar den förbi?
Nej, det gör den ju inte. Den glider förbi.
Den glider förbi.
Och vi noterar ju varje gång, för vi hör svagt guiderna genom fönstret, att de uppdaterar inte repertoaren så mycket. Det är samma alltid de kommer hit. Att här till höger ser ni resterna av den ursprungliga stadsmuren. Det hade ju varit roligt om vi kunde starta en fotbollspadda. Klenodpaddan. Den behöver inte vara exklusiv för Göteborg.
Men den ska gå kanalerna. Kanalen i Göteborg eller?
Jag tänker att man skulle kunna göra det här i nästan alla svenska städer. Fast det måste, man kan ju byta fordon då.
Open bus?
Ja, det kan det ju vara. Ja. Om det inte finns en kanal. Kanal är ju trevligt. Det kan ju vara cykel. Vad som helst. Men där då kravet skulle vara då. För de här är ju. Jag åkte faktiskt paddan för något år sedan med min dotter. Och tänkte då på att den är lite stel. Liksom. Det kan ju bero på guide. Man kan ju vara mer eller mindre karismatisk. Men det är ju rätt mycket. Det här huset byggdes då och då. Att man skulle vilja ha lite mer levande historier.
Just,
ja, precis. Om vi skulle göra fotboll då. För det här är ju ganska populärt när någonting. Du vet, man har sån här. Kanske millenniumvandringar har man väl haft i Stockholm till exempel då. Att i Stig Larssons universum så. Men att fotbollen, det skulle inte bara vara då. Här är arenan där Mjällby spelar. Och där de skrällde med 4-2. Där de också åkte ut i kuppen mot Malmö här nyligen. Utan det ska ju just vara någonting konstigare. Någon klenod som är lite, som passar oss. Och då ska man kunna köra klenodrundan. Är man i Malmö, då är det liksom inte bara om segrar, utan är man förbi Savoy så är det. Här satt Staffan Tapper och träffade Stuttgarts representanter. Och ordföranden Cavalli sa att vi tackar nej till dem. De kommer tillbaks. Men de kom aldrig tillbaks. Staffan Tapper fick aldrig bli utlandsproffs.
Därmed så är han också sett som en väldigt lojal MFF.
Ja, absolut. Och vi gillar ju honom mycket. Så man är Lorensborg. Här har vi sträckan där Zlatan brukade fuska på löpträningen. Den här vägen genvägar han alltid när tränaren inte såg. Du vet, den typen.
Här är nattklubben av Johnny Feldak, hotshots.
Ja, precis. Men gärna en specifik kväll då. Då hände, då hände det.
Ja, man vill, ja, precis.
Så här sjöng Olof Persson, var ska vi sova i natt? Och så. Ja, det kan bli kul ju. Ja. Och så kan vi dra den till olika städer. Hade ju en igår när du började prata om Haksabanovic. Vad bra han är, sa du.
5+ analys.
Ja, klass på den killen. Och så någon anledning så sa du att han var från Hyltebruk. Och vi blev lite osäkra, är det Halland eller Småland?
Det är lite luring på så sätt att det är ju Hallands län.
Men Smålands landskap.
Smålands landskap,
ja. Och så sa du då, ja, Hyltebruk, det finns något mer där på Hyltebruk. Och så började jag tänka, ja, det är väl volleyboll då, Hylte är ju duktiga. Men jag kände liksom att, ja, det finns någonting mer där. Och så skavde det liksom, det finns en klenod där som inte riktigt vill komma ut. Man har liksom en klenodblockering, ungefär som du vet när man har vatten i örat. Och det går inte ut. Det är irriterande, va?
Ja, man står och skakar lite.
Ja, visst. Och så får man nästan ge upp. Och så till slut, någon gång senare på dagen, när det släpper, den lättnaden. Och jag stod då i köket sen på kvällen. Och då släppte det, va? Hyltebruk. Skrek för mig själv. Hyltebruk! Det var ju där HBK stannade sin spelarbuss när de hade vunnit guld 76 uppe i Norrköping. Och han inte hem till Sportspegeln. Ordföranden Stig Nilsson, oljestickan kallad, för att han jobbade på BP, pekar ut ett hus och säger, nu stormar vi byggnaden, för att de så gärna vill se sig själva på Sportspegeln. Det var ju ett hus i Hyltebruk.
Ja, de knackar helt enkelt på lite på landsbygden där.
Ja, eller om det var i samhället.
Ja, men Hyltebruk är ett centrum, inte stort.
Ja, men det finns ett.
Ja, lite avlägset vill jag tro att det är. Ligger lite ute med kanske någon liten åker utanför vardagsrummet. Och knackar på där.
Ja. Och så ger i princip inte världen något val.
Nej.
De stövlar in.
Dunnade in där. En trupp på kanske, de var inte så breda som de är idag. Jag säger att de var en 16-17.
Staben var inte lika stor.
Nej, och så 3-4 stycken ledare kanske.
Ja.
Med 20 pers. In i vardagsrummet.
På med tvn.
Och så serveras det lite kaffe och kaka, va?
Ja, jag vet att han går ju inte helt lottlös då, husägaren. Han får ju en HBK-nål på kavajslaget av Stig Nilsson.
Men sicken kväll, va?
Ja, verkligen. Jag tror att det togs bilder. Och det är ju någonting gulligt förstås i att man vill så gärna se sig själva på sportspegeln. Och så här kommer på, vi hinner inte hem till Halmstad. Vart är vi i Hultebruk? Stanna bussen. Vi tar storma byggnaden.
Kör man klenorrundan i Hultebruk då? Ja. Har man i alla fall två stopp. Man har Axel Barnovic, där han växte upp, och man har det här hemmet då.
Precis, men då måste man ju också ha någonting mer på Haksabanovic. Mm. Här tog, nu tror jag, alltså jag skulle säga, här tog Haksabanovic sin första fylla. Det kanske han inte ens har gjort. Mm. Han var ju tidigt så himla duktig. Han kanske var väldigt skötsam. Men man vill ju ha någonting. Här gick han och slängde sitt rättade prov som han inte ville visa upp hemma. Mm. Alltså någonting som är mer än att härifrån kommer han. Mm. Hultebruk blir ju svår att fylla en hel klenodrunda med kanske. Men drar man till Växjö eller Halmstad?
Ja,
där har vi inga problem.
Ja, här är det en hel dag.
Ja.
Du, Johan, några som följer mig på Twitter har ju noterat att det blev ju som så. Förra veckan så peggade du upp för att vi skulle åka och spela två touch. Men riktigt, det gjorde vi ju häromdagen.
Jag förlorade med 7-3. Mm. Vi skulle ju gå till 10, men när det stod 7-3 så var det en mamma med två barn som gärna ville spela på planen uppe på Hultskolan, där vi har vår perfekta plan, och frågade om de fick ha ett av målen. Då stod, det var 2 sekunder av tystnad där jag undrade vad du skulle svara. Så här att, vad ska han säga nu? Jag vet ju att han ville ju inte lämna ifrån sig planen. Han skulle ju kunna vara oskön och säga att vi var här först. Vi kör så länge vi är klara.
Den tanken for genom mitt huvud.
Ja, men du var också ledning. Det är lite skönare för dig att ta det beslutet. Men sen förstod jag att du kommer göra rätt det här och säga självklart.
Det går inte när det är 2 unga barn som vi spelar lite fotboll, det går ju inte att neka dem den chansen.
Nej, så vi fick avbryta där vid 7-3 ledning till dig, och jag ska också vara ärlig och säga att jag skulle nästan säga att det var underkant. Mm. Det var lite ribbar och stolpar, och jag hade ruskigt risiga skott faktiskt. Mm. Så jag ska inte förklara bort det. Så 7-3 blev det, och längre kom vi inte, men kul hade vi ändå.
Ja.
Och sen cyklar du hem, och nästa dag sa du något av det sjukaste du har sagt till mig. Jag antar då att du har lite hybris. Jag hade ju ändå 1-0 i matcher innan. Ja. Men nu tog du då en klar seger.
Ja.
Då sa du, vad var det du sa? Du sa, för jag har då döpt om dig till Isco på min telefon. För du sa att jag skjuter nog ungefär lika bra som Isco. Eller han skjuter inte hårdare än mig i alla fall.
Ja, så. Precis. Men så här är det, Johan. Att av de 7 målen som jag gjorde, reglerna för den som nu undrar, som är ny lyssnare till 2-touch, de finns också på min Twitter. Jag la upp dem där, jag skrev ner dem.
Scrolla i Anders flödet.
Ja, måste jag säga det. Jag blev glad, det är många som har pingat in sina kompisar. Och så vet jag att de måste gått upp. Att de har varit och spelat i Sollentina, i Malmö och i Varberg. Och på skolgårdar och så här. Fina sommarkvällar kanske.
Till och med Åtvidaberg tror jag.
Åtvidaberg också. Mm. Och det gör mig väldigt glad att man kan
inspirera
folk till att gå ut och latcha lite med kulan. Men så, av de 7 målen som jag gjorde så måste vi väl ändå kunna fastslå att kanske 3 av dem, det var ju sensationella skott. det var såna jävla
pärlor
alltså. Ett av skotten i alla fall fastnar ju nästan uppe i krysset, alltså. Det vet jag, borrar sig uppe i krysset.
Ska vi säga då att målen är de i storlek av ett handbollsmål, eller är de till och med lite mindre?
Kanske lite mindre.
De är kanske
vi säger att de är som handbollsmål.
En skollinjal smalare kanske.
Ja, eventuellt. Mm. Och grejen är ju att eftersom 2-touch går ut på att man har ju 2-touch, så att räddar jag bollen när du skjuter så är det ju första touchen.
Mm.
Men klistrar jag den bollen då till exempel, så får jag ju kasta ut bollen så att den kommer så nära mittlinjen som möjligt. Jag får ju aldrig gå över mittlinjen. Så
det får du också göra om jag skjuter över eller utanför. Ja, bollen är död, då får du lägga fram den till dig själv i ett väldigt smaskigt läge.
Ja. Och är man då som du och är, som, eftersom målen inte är superstora, så är det ju bättre att gå på kraft än att försöka placera bollen. För målen är ju inte tillräckligt stora. Och då gör man ju ofta så att man kastar upp bollen lite grann till sig själv så att den studsar några gånger. Så man får en halvvolley träff med vristen. Och är man, som jag är, 38 år, cyklar varje dag några mil, rätt bra lårmuskler, rätt bra tryck i bössan. Jag har alltid haft det. och man inte har problem med höften eller ljumsken och sådär. Man får ju iväg några jävla rökare när man träffar rätt. Och det är av dem då som sagt 7 mål, så 3 av dem skotten, de är ju så hårda så att jag undrade när jag cyklade hem där, går det att skita hårdare?
Det var till och med så du sa.
Ja,
och jag sa då att det var något av det sjukaste du har sagt.
Ja, och då sa jag att men ta en sån gubbe som Isco.
Du sa ju också att jag skulle nog liksom, 7-3 mot Johan, det skulle nog bli 7-3 om jag mötte Jan Åblack också.
Ja, men det var det så, jag tror att det var så jag började sa.
För Johan ändå om snabba ställt, reflexer.
Om, ja, du har ju, det, där är du ju stark ju. Det är ju din styrka i 2-8, att du är jävligt duktig målvakt. Skjuter lite sämre. Jag är tvärtom, lite sämre målvakt, men skjuter som sagt minst lika bra som Isco. Men jag tänkte på det. Det var första tanken jag hade när jag cyklade hem, att hade vi ställt Alisson och De Gea eller Oblak i mål?
De skulle ju inte släppt en boll förbi sig.
Jag är inte säker alltså.
Målet är så pass litet, de täcker ju det.
Jag är inte säker
alltså. Nej.
Ja, men så tänkte jag så, okej. Okay. Isco då? Det är ju inte någon person som man förknippar med det hårda vridskottet. Sätter han bollar så är det liksom lite vinklad fot i det bortre. Liksom skruva sig, curla sig in.
Mm.
Som när han skulle säga, curla. Mm. Lite av den typen av avslut. Han går ju inte på med vristavsluten. Det är ju inte en koman skitare på det
Nej,
sättet.
Men då är inte
därför sa inte han liksom, han har inte alla de här timmarna som han har tränat fotboll mer än vad jag har gjort. Han har inte liksom förfinat det där vristskottet. Så som jag har gjort.
Tror du, ja. För han, du ser ju honom inte ta sådana skott. Nej. Han spelar ju inte, liksom, det här är inte särskilt matchlikt att man lägger fram bollen studsande till sig själv, gott om tid och verkligen ladda på som en tjur liksom, rusa fram.
Nej,
så.
Precis, han har inte tränat på det skottet.
Nej, men skulle du se honom, skulle han få chansen att göra det, så skulle du se att det är nog ganska bra tryck i hans bössa.
Men går det att skjuta så mycket hårdare?
Ja, om jag skulle mött, säg att Zlatan skulle vara där uppe på Hultskolan.
Ja.
Han har ju spelat 2-touch. Han kallade det för 2-sam. Mm. Han spelade det under sin uppväxt. Mm. Kanske på en större plan, jag vet inte. Men det kan vi väl enas om att Zlatan är en spelare med så kallat löd i dojan.
Ja.
Om jag skulle möta Zlatan där uppe och jag ser att han har 2-touch på sig nu. Han gör precis som Anders. Han studsar, han kastar långsamt bollen framåt så den studsar och den närmar sig. Och när den är framme vid, så långt framme som man får skjuta, det vill säga vid mittlinjen ungefär. Vad ska vi översätta det till på ett 11-mannaplan? Är det vid straffområdeslinjen ungefär kanske?
Ja, men säger det att det är ungefär 10 meter.
Och jag ser att han laddar. Då skulle inte jag gå ut och göra ett splitstep och tänka att det är lugnt. För det går inte att skjuta hårdare än vad Anders gör. Och de bollarna parerar jag ofta. Här kommer Zlatan. Han skulle ju kunna döda mig.
Ja, absolut, jag hade ju bajat ner mig faktiskt. Ja. Men det är hans uppenbarelse också.
Du medger att du inte skjuter hårdare än honom.
Ja, men jag har...
Men Isco...
Isco är liten, timid på något sätt. Zlatan är ju stor. Han är ju lejonet ju. Så ett lejon där med 105 kilo muskler. Det tror fan att han skjuter hårdare mig. Men han är också ett unikum.
Tror du att han skulle vara en av dem, om skulle välja proffsspelare och sätta... Det skulle vara roligt att se. Alltså som en slags plojgrej då, med att man tar de bästa fotbollsspelarna och sätter dem uppe på Hultskolan och möter varandra en mot en i 2-touch. Är Zlatan en av dem? Har han chans att ta hem det?
Det tror jag definitivt.
Vet inte så mycket om hans målvaktsskills, men han är ju stor.
Ja, räckvidden och känns. Han är ju inte skottare. För det är det jag tänker också.
Speluppfattningen så, också.
För du... Isco till exempel. Det finns ju ganska många anfallare som är, alltså, spelar på riktigt hög nivå till exempel, som är lite skotträdda. Det behöver man inte hymla om. Eller?
Ja, det vet jag inte.
Nej, men det tror jag. Som inte riktigt går in i närkamp och som är lite rädda, lite försiktiga.
Det undrar jag.
Jo, det vet jag.
Hur man kommer upp till elitnivå genom att vara skotträdd?
Ja, fan, en anfallare behöver aldrig blocka skott. Det är inte Vemoda skolan de har kommit fram igen.
Nej, vi säger ju heller inte här att det är inte så att... du satte ju onekligen några pärlor.
Mm.
Men en sån som Paul Scholes, om han hade sett din hitrate.
Mm.
Hur många som går på
nej,
mål.
Nej, absolut. Men när jag väl får till det, då jävlar i det. Det visslar ju om det.
Ja, Scholes tror jag ju för övrigt skulle vara ganska bra.
Mm. Gerard.
Ja, för det är ju inte bara det här med att man alltid har tid på sig. Ganska ofta handlar det ju om att det blir lite böljande spel när det blir räddningar och den går fram och tillbaka. Ja. Så det är det som är det roliga. Nej, och då kan det uppstå
lobbläge och chipläge.
Precis, och där är ju en med väldigt snabb speluppfattning.
Ja, där vinner Isco över mig. Ja. Det har du inga tvivel om.
Ja, det hade varit kul att se dem där uppe. Ja. Tränarna skulle ha haft ett och annat att säga om skaderisken kanske.
Ja, nej, men på riktigt så tänker man, det är ju fantastiskt kul att spela och så. Men jag tror på riktigt att lite så som paddel har ändå gått hem på ett sätt. Och de som gillar paddel, de gillar väl också att se när de allra bästa spelar. Det är liksom en lekfullare form av tennisen som är lite enklare att spela. Man behöver inte vara så bra för att det ska bli ett roligt spel. Och så är det ju i tvåtouch också. Man behöver inte vara mer än två personer för att kunna göra det. Och det är rätt tydliga regler. Det är tävlingsmoment. Det blir snygga mål, snygga räddningar, högt tempo. Det blir lite galna grejer som händer. Bland bollen studsar ut och man får... Jag tror på riktigt att det hade kunnat bli en succé tv-mässigt.
Vad har vi för svenska spelare som är på randen till att lägga av? För det nya nu när man lägger av och har varit duktig är ju att man startar just en paddelverksamhet. Max Rosenberg och Andreas Isaksson och Zlatan och så. Mm. Men vem blir först och lägger av och sen så kommer nyheten att Per Pertan Karlsson startar tvåtouchcenter?
Tillsammans med Henrik Goitom kanske?
Ja, han skulle ju kunna gilla det.
Ja, det tror jag.
Ja, då hade vi ju varit beredda att tatuera in deras namn på våra kroppar.
Ja, för fan. Ja, vi sa ju också det när vi pratade om detta förra sommaren kanske. Att vi har ju inte gett upp planerna på att dra igång en liten tvåtouch-cup. Men det kanske är lagom till nästa sommar.
Ja.
Och satsa på det.
Ja, eller så blir det här ett återkommande halvlöfte som vi aldrig riktigt infriar. Vi får återkomma. Mm. Ja, sommaravslutningens Offsides podcast. Det här avsnittet gör vi i samarbete med hattrick.org, ett fotbollsmanagerspel som har en community med över 200 000 managers från hela världen. I Hattrick startar man sin egen klubb och man fattar själv alla beslut om ungdomsverksamhet, transfers, träning och taktik. Man tävlar hela tiden mot andra människor, alltså inte ensam mot datorn. Till skillnad från andra liknande spel är Hattrick alltid rättvist. Du kan inte betala för fördelar i spelet, utan är din egen strategi som avgör om det går bra eller inte. Lite som en oligarkfri zon kan man säga. Hattrick finns på hattrick.org eller också att ladda ner som en app kan man också göra.
Nu har vi precis pratat lite här om två touch och glädjen i att spela det, men också glädjen i att se att så många har gått ut och lirat själva de senaste dagarna. Och då tänkte jag att jag har fått feeling. Ska jag skicka med våra lyssnare ytterligare ett litet sommartips. Det är nog som så, du har gjort det med mig, jag har gjort det med många andra kompisar.
Nämligen
det
som jag...
Har du talat om kubb? Nej, det är det som jag kallar varannan låt. Tänk oss här att du och jag, Johan, vi sitter på en klippa, en fin sommarkväll. Vi har med oss något kallt att dricka. Och så introducerar jag varannan låt. Och det är väldigt enkelt. Det är att jag tar upp kanske då Spotify-appen. Och så målar upp ett scenario för dig. Jag säger till exempel, som det är snart för oss. Första dagen på semestern. Du landar i Niss. Hämtar ut. Höjer bilen. Det är du och din bästa kompis. Ni har 10 dagar framför er. Semester. Allt är bra. Du är utvilad och pigg. Så hämtar ni ut er bil. Cab, första låten du sätter på när ni kör ut från Côte d'Azur's airport. Vilken låt väljer du? Mm. Så man målar upp scenario så man ska hitta en stämning då.
Mm.
En annan scenario som du alltid blir lika obekväm med.
Ja, det är inte konstigt att jag blir.
Det är att du är nyförälskad. Du har hyrt ett fint hotell på den italienska rivieran. Det fladdrar i gardinerna när ni kommer in på kvällen efter en fin middag nere på stranden. Det är bara det azurblå havet utanför. Klipporna, månskenet. Och du vet vad som väntar. Ni ska älska.
Ja, det är ju att du använder de här orden som jag också tycker är obehagligt.
Och så ska du sätta på en låt för att komma i stämning. Mm. Vilken väljer du?
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Kvalet gick ju utan...
Ja, men du fattar. Så går man varannan gång. Så varannan gång så är det jag som målar upp ett scenario. Så ska du välja en låt och sen väljer jag en låt. Mm. Sen så är det din tur att måla upp ett scenario. Sen så väljer jag. Så det är rätt kul. Så snackar man lite där medan och så.
Mm.
För man spelar lite bra musik för varandra och har mysigt tillsammans. Så det tipsar jag om. Jag tänkte att vi skulle kunna göra det nu då, Johan. Så jag har bett dig att förbereda två scenarier till mig.
Fotbollsscenarier då?
Fotbollsscenarier. Som jag då ska välja låt till. Och sen så har jag gjort likadant. Jag har skrivit två stycken fotbollsscenarier som jag kommer läsa upp för dig. Och så ska du välja låtar till detta.
Ja, du sa ju till mig då att jag skulle utgå från någonting som faktiskt har hänt i fotbollsvärlden. Och som kanske en del känner till. Men att jag i det, ska vi säga, bygger på verkliga händelser, skulle det stå i filmen.
Ja,
men att jag i det fick ta mig friheter med att måla upp hur den här scenen kan tänkas ha sett ut.
Precis.
Men att jag ska utgå från någonting som faktiskt har hänt då. Mm. Och där kommer jag då sätta in dig att du får då liksom ta rollen av någon som är i en scen. Sådär. Jag kommer inte säga du är Anders Bengtsson som har åkt ner i smyg till Mechelen, utan i så fall skulle det vara Viktor Wernersson. Blev lite rädd när jag gjorde det, för jag tyckte det var ganska roligt att skriva själva scenen, men så här, det känns som låten blev allt mer
sekundär. Ja. Ja, det blev lite så. Vill du börja eller ska jag börja?
Nej, men jag kan börja.
Ja, du börjar med låt.
Och då är alltså regeln då att när jag är klar så ska du välja vilken låt den här personen skulle sätta på i det här läget då.
Då kan man ju tänka så att man kan ju välja en låt så lite som kanske lite för många gör när det är sommarprat.
Övertydligt.
Mm. Att om man har haft en motgång, om man precis har berättat om den, och så kommer man till läget, nu ska jag spela en låt.
Sen hamnar jag i fängelse. I want to break free.
Precis, det är lite övertydligt. Ja. Man kan ju vara så, om man vill. Men man kan också välja bara en låt som fångar lite i den stämningen där.
Ja, okej. Okay. Du kommer välja låt på det här sen då?
Ja.
Okej, okay, ja, men då börjar jag då.
Yep.
Du är Urban Hagblom, sportchef i GIF Sundsvall. Det är den 7 juli 2020. Coronatider och superettan, men du har varit med om värre. Den uppskjutna serien har dessutom börjat helt okej. Okay. Ni är med i toppen och nyförvärvet Pontus Engblom har hittat målet direkt. Eftersom ekonomin är som den är och tv-avtalen ser ut som de gör, är det viktigt med en omedelbar återkomst till Allsvenskan. Och nu känns sista pusselbiten nära. Så fort du fick veta att Linus Hallenius brutit sitt kontrakt med Apoel kontaktade du honom. Hallenius. Eller Halomius som du skämtsamt började kalla honom när han flyttade till Cypern. Med honom i laget känns den allsvenska platsen nästan garanterad. Och ni vet vad ni har varandra. Det är inga konstigheter. Ni är en plats ledig och Linus kan absolut tänka sig att återvända till Giffarna. Problemet är pengarna. Alltid dessa jävla pengar. Fan, tänk förr. Tänk när Leif Forsberg spelade utan korsband och det enda han krävde var bensinersättning och en säck ved till vintern. Jävla legend, kung Foppa. Han hade inte ens kunnat stava till sign-on-bonus och snackade man agenter på den tiden var det väl James Bond man talade om. Ja, ja, man får acceptera tidens gång. Och med supporternas hjälp kanske det kan gå ändå. Swish-kampanjen har legat ute i 20 minuter och det har redan trillat in 10 lax. Och ingen verkar förbannad heller. Du har ändå varit lite orolig över att en del giffare skulle kunna se kampanjen som lite osmaklig. Din klubb har ändå en historia av misskött ekonomi och man skulle förstås kunna anklaga GIF för att hålla sina supportrar som gisslan här. Är det verkligen deras sak att täppa igen hålen som tidigare klubbledningar skapat? Skönt nog verkar ingen ställa sig den frågan. Tvärtom har supportrarna i patronerna hakat på kampanjen. Och kolla, nu hoppar det till en lax till in på kontot. Du låter tankarna dra iväg. Hur ska Hallenius presenteras när det här är klart? Kanske en sån där rolig liten film på sociala medier? Kanske du i rollen som patriarken som välkomnar den förlorade sonen hem till godset? Eller något gladare? För fan, Linus på linjen ju. Där har vi något. Borde kunna ge en del delningar. Nu ringer din telefon. Det är Linus Hallenius agent. Du vet vad du ska säga. Vi vill ha Linus och kampanjen har succé startat. Med fansens hjälp kommer pengarna snart vara på plats. Men agenten är inte alls glad. Tvärtom är han arg. Jättearg. Han undrar hur i helvete ni tänker. Han säger, hur fan tror nu Linus kommer framstå för supportrarna om han efter det här väljer ett annat alternativ? Han säger, ta för i helvete ner kampanjen. Han säger, gör det nu, annars avslutas dialogen här och nu. Du lägger på, kallar till dig teamet. Ni enas om att omedelbart pausa kampanjen. Det kommer att se lite konstigt ut förstås, men det är inget val. Vad ska ni säga till journalisterna? Som det är, utan att berätta allt. Att det gick lite för fort. Att din optimistiska läggning ibland straffar sig. Kampanjen stoppas. Supportrarna är konfunderade. Andra lagsfans skrattar åt er. Du tittar på klockan. 9 på kvällen. Hög tid att köra hem. Du sätter dig i bilen och kan nästan bara skratta åt den märkliga dagen. Du har just åkt på ett bakslag, men än kanske inte slaget är förlorat. På vägen från idrottsparken stannar du vid ett rödljus. Snabb blick på telefonen. 7 missade samtal, men strunt i det nu. För 5 minuter måste du bara få vara själv här. Öppnar Spotify-appen. Billy Joel.
Ja, Piano Man. Ja, det finns något vemodigt i den här. Som ändå,
men ändå lite gosigt.
Ja, men lite. Och sen så, ja, men det känns rätt fint. Den är lite, ändå glad.
Det finns ett visst hopp i det, precis som Urban Hagblom då ändå känner, trots att det har gått lite för fort.
Melankoliskt ändå. Ja. Ja, men den har jag tagit.
Ja.
Det känns kanske också som det är lite Urban över den låten, eventuellt.
Jag skulle kanske kunna gilla
Billy Joel.
Billy Joel, ja.
Nu kommer jag göra det igen. Samtalet med Karol Wisniewski slutade precis som du hade misstänkt. Och du lämnade det sterila sportchefsrummet. Strax innan den knarrande entrédörren som du gått in och ut genom så många gånger de senaste veckorna stannar du upp. Katrina, tänker du. Jag måste säga hej då till Katrina. Hon står vid faxmaskinen när du ser henne. So, this is our last goodbye, säger du. No, not talk like that, säger hon. Hon kommer fram till dig och ger dig en kram. Du ser hur du blinkar till i hennes blå ögon. Du säger till den alltid leende gamla kvinnan som kämpar på recessionen att du någon gång ska komma tillbaka och då ta med dig dina barn och din fru. Men du vet att det inte kommer att hända. Du vill aldrig återvända till Suwalki. Halvåret i den lilla polska staden på gränsen till Litauen blev inte som du hade fantiserat om. Bottenstrid i den polska andra divisionen. Totalt 115 träningsminuter. 0 mål. Inte ens ett gult kort. Fan, du kom inte ens iväg till de asuriska sjöarna för att fiska. Och på det ett coronaavbrott och hemkarantän i den deppiga lägenheten. Det blev ett pissigt halvår. Men nu är kontraktet över. Sportchefen Karol hade inga som helst ambitioner att förlänga ditt kontrakt. Du är fri. Världen är öppen. Du har ett kontrakt kvar att skriva innan din 34-åriga kropp säger tack, men nej tack, till vidare elitfotboll. Goodbye, Katrina, säger du. Du vandrar genom kyrkogården som ligger jämte träningsanläggningen och når lägenheten. Du rafsar ner dina prylar i två slitna träningsväskor med jävla IFs logga på. Det tar inte mer än 20 minuter att rensa lägenheten. Du gjorde dig aldrig hemmastad här och du undrar om det var en bidragande orsak till varför det inte lossnade. Men det är inget du orkar eller vill tänka på just nu. Istället skickar du ett sms hem till din fru i Halmstad där hon väntar på dig med era två barn. Snart behöver vi inte vara borta från varandra länge, skriver du. Taxin som ska köra dig till flygplatsen i Suwalki kommer om 50 minuter. Regnet tilltar utanför vardagsrumsfönstret. Helvete, kylen, den måste ju tömmas. Du flyger ut från soffan till köket och öppnar kylskåpet. Ett halvätet paket med korv, det jag känner, ligger där. Och så står det en flaska öl där. Syvjec, 50 centiliter. Du tittar på klockan och några sekunder senare sitter du på den enda stolen i köket med en upphälld öl framför dig. Då ringer det på telefonen. Hallå Oremo, Roar Hansson här, Ängelholms FF. Samtalet varar i några minuter innan du lägger på. Du hör hur kylan brummar i den övrigt helt tysta lägenheten. Du funnar med din telefon. Känner hur bara några klunkar och det polska ölet gör dig brisad. Spotify-appen öppnas.
Jag kanske nästan skojar med den här lite. Får jag ändra mig? För jag försöker också tänka mig vad han skulle kunna gilla. Så tror jag att jag kanske hade valt den här låten istället. Det här är Perssons pack.
Perssons pack?
Uppförstärkt av Jakob Hellman. Mm. 1000 dagar härifrån.
Han låter fint ju. Jag har inte hört den låten.
Jag undrar om inte Perssons pack, eller Per Persson, kan vara lite från Oremos trakter i Hälsingland. Jag bara känner att honom gillar han. Och man vet inte riktigt, precis som i Piano Man så finns det lite vemod men också hopp i den.
Precis så. Härligt, då har vi gjort vars ett scenario. Då är det dags för ditt andra och ditt sista.
Ja. Du är nyanställd på Dplayed Sports sociala medier.
Ja, jag med.
Du har, för att uttrycka det försiktigt, en jävla månad bakom dig. Jobbet är inte så kul som det är ändå. Sitta framför fem olika skärmar och lägga ut klipp på halvtaskiga fotbollsspelare som du i tonläget ändå måste låtsas vara imponerad av. Typ J. Södras Zidane avlossa vänsterkanonen. Men det här kunde du inte ens föreställa dig när du fick jobbet. Så mycket skit du har fått parera under allsvenskans inledning. Till och med slamsugaren i Torsk på Tallinn hade ansett det vara för mycket. Hur fan kan inte klara av att bjuda på en fungerande stream? Avgå. Ni är fan sämst. Hör ni det? Sämst. Pengarna tillbaka nu. Fy fan. Som om det var ditt fel att tekniken strular. Och så måste du ändå sitta här och svälja skit och svara glatt och artigt. Hej, vi är medvetna om problemet och beklagar att det skedde. Vi jobbar på att lösa det. Ha en fin kväll. När du hade velat skriva, fuck you motherfucker, tror att jag har kul på jobbet. Men värst var det kanske ändå den 6 juli, när Djurgården mötte Helsingborg. Du hade några bra dagar bakom dig då. Sändningarna fungerade allt bättre. Folk delade inläggen och det stod inte längre 20 notifications när du slog upp Twitter-appen. Och om folk tjafsade så var det gamla vanliga. Kommentatorerna är partiska. Malmö borde haft straff. Lär er uttala Västerås och säg SK efter. Såna grejer. Inget som hade med själva sändningarna att göra. Men så kom plötsligt en kommentar från en djurgårdare. Det var inte särskilt farlig egentligen. Du hade fått många, mycket värre tidigare i sommar. Men det var något med tajmingen när den här kom. Just när du började slappna av. Så här löd den. Fiaskot fortsätter. Upplösning som en riktigt dålig GIF. Kommer ni ihåg Real Player? Det är som den, fast för 350 kronor i månaden. Och det som den irriterade kunden fick till svar från dig, det var inget konstigt med. Du skrev, hej, testa följande. 1. Avinstallera appen. 2. Stäng av tvn genom att hålla in on-off-knappen i 5 sekunder. Din tv gör då en reboot och tömmer. 3. Installera om appen. 4. Byt match och byt tillbaka till den som du vill se. Men innan du skrev det, skrev du något annat. Från Dplate Sports officiella konto skrev du, men utan att trycka på send. Hej, testa följande. 1. Böj dig framåt så långt du kan. 2. Försök suga av dig själv. 3. Installera om appen. 4. Byt match och säg högt, jag ska inga andra gudar hava bredvid Dplate. Du kände dig levande där. Med texten glödande på skärmen. Bara ett klick ifrån att skickas ut och starta en skandal av Guds nåde. Du hade förstås fått gå på dagen. Men en liten del av dig ville nästan göra det. Till slut nöjde du dig med att ta en skärmdump på det obscena meddelandet. Och skicka till din bästa kompis. Du skickade det till din bästa kompis och skrev, vad får jag om jag skickar ut den här? Och han svarade, haha, sparken. Men evig respekt från mig. Nu har det gått en vecka till. Och strulet har minskat. Faktiskt rullar sändningarna riktigt bra nu. Och det har nästan kommit en motreaktion mot allt hat som vällde in i början. Folk likar klippen du lägger ut. Och du tänker att du nog gjorde rätt som lät det där obscena svaret stanna vid en skärmdump. Du också bett din kompis att radera den för säkerhets skull. Nu loggar du ut efter en superrätta kväll utan större problem. En ung keeper i AFC räddade straff efter att ha läst på en lapp. Och Gais vann mot Dalkurd. Nästan ingen klagade. Och snart ska du ha semester. Du stänger ner datorn, lämnar redaktionen och hämtar ut cykeln från stället. Du känner att du efter den här månaden klarar nästan vad som helst. Och nu väntar ledighet. Timmen är sen, men ljuset i Stockholm är vackert. Det är nästan ingen trafik och dina däck är nypumpade. Det blåser, men du har medvind. För första gången på länge, medvind. Du sätter på dig hörlurarna. Och trampar iväg. Som Bob Dylan. Eller någon som gillar Bob Dylan.
Bright Eyes.
Bright Eyes. This is the first day of my life. Mm.
Precis.
Ja. Ja, det passar ju bra.
Ja. Det var den.
Fint. Man har ändå kunnat känna lite med de personerna, ja, på riktigt.
Verkligen.
Som alltså inte har något med skiten att göra, men som ändå ska sitta där och vara glad och artig.
Verkligen så.
Det kan jag även göra med de som rattar klubbarnas konton. Mm. Efter en match som liksom Djurgården har spelat kass i och förlorat. Och ändå måste lägga ut nya tag. Vi hoppas på revansch. Så man vet att liksom det som kommer komma in här nu.
Ja, det är ju faktiskt en liten... Jag är nästan beroende av det där. Du vet, gå in när man ser... Ja, men så när Helsingborg har förlorat... Så många matcher som har gjort. Mm. Och de lägger ut matchen slut 0-2. Och sen ser de där kommentarerna.
Mm.
Det är inte genomtänkta kommentarer. Det är, nej, mycket avgå.
Ja, det är mycket skriva av sig.
Ja, precis så. Men det finns ju också någonting som är... Ja, jag ska inte säga att man gottar sig inte i det. Men det finns någonting som man förstår också. Det är så många som blir så förbannade.
Ja.
Ja, då är en kvar.
Jag är redo.
När du skyndar genom terminalen på Arlanda ser du ansiktena som välkomnat så många människor de senaste åren. De svartvita porträtten på kända svenskar som hälsar en välkommen till Stockholm. Fredrika Bremer, Joel Kinnaman, Lill Lindfors och du själv. Det känns nästan alltid lika overkligt att lilla du hänger här med alla de där. Men en gång i tiden var det kanske inte så konstigt. Det suger till i magen när du tänker på den tiden. Allt låg framför dig, målen som du gjorde var inga tillfälligheter. Det var rutinmässigt. Med höger, med vänster och med pannan. Så plingade till i mobilen. Det är Sanna. Älsklingen, när är du hemma? Barnen är aströtta och måste snart gå och lägga sig. Du svarar. Ta en bulle om 5. Se på Södermalm om typ 30. Håll ut. Du hoppar in i taxin. Chauffören känner omedelbart igen dig. Slut på karantänlinjet i Hannover eller? Kritar du på för gnaget nu? Och kom inte med någon jävla bajen och droppa av dig i Sollentuna. Du säger att du inte vet något om framtiden och fipplar fram din telefon för att markera att du inte orkar snacka vidare. Men chauffören har rätt. Karantänlivet är över. I 5 fucking jävla veckor har du varit utan din familj. Sanna, Nelly, Mason har varit i Stockholm när du har tränat och spelat matcher i Tyskland. Nu jävla ska du ta igen för förlorad tid. Quality deluxe. Taxin ligger fram längs med Hornsgatan. Utserveringarna är fyllda. Folk står och vinglar med cigg i händerna. Solen håller på att gå ner bakom den gamla skatteskapen. Fuck, tänker du. Lite difference mellan hur det var i Tyskland. Den där Tegnell är ändå en jävla chef. Du om någon vet hur det är att vara avskärmad och inlåst. Så är du framme. Du kastar fram ditt Amex och betalar för resan. Vi får se, min vän, säger du när han än en gång nämner gnaget. Vi får se vad morgondagen har att erbjuda. Hissen upp. Det pirrar i magen på nytt. Hjärtat rusar. När du öppnar hissdörren står de där. Mason hoppar upp i din famn. Nelly klänger runt dina ben. Sanna står kvar i dörröppningen. Ler mot dig. Så vacker. Sedan tar allt lite längre tid än du hade tänkt dig. För strax efter klockan är några minuter efter 22.00 har barnen somnat. Du läste Nalle Puh för dem samtidigt som du hörde hur Sanna skramlade och plockade upp i köket. Försiktigt stänger du dörren till deras sovrum. Fuck om de vaknar nu, tänker du. Du smyger upp till Sanna och pussar henne på kinden. Hon lägger ifrån sig diskhandduken och ni kysser varandra. Kramas hårt. Ge mig några minuter, älskling, säger hon. Jag ska bara fräscha upp mig. Hon går till badrummet och du dimmar ner ljuset i lägenheten. Du tar fram telefonen och skickar ett meddelande till Nebels Kurban, den personliga tränaren som du alltid återvänt till. Kör vi imorgon klockan 08.00, kingen. Sedan slår du på telefonen på flygplansläge. Med surfplattan öppnar du upp Sonos-appen och scrollar igenom låtlistorna. Vad blir det?
Jag har aldrig hört den här låten, tror jag. Vad har vi? Nu så, jag känner igen det. Ja, visst.
Tror han gillar att det stegras lite långsamt. Ja. Det är så han jobbar lite grettig. Ja, som väl det här är, utan att han nämns med namn.
Ja, precis. Ja,
det här är Common med Bi. Jag tror han gillar.
Absolut. Ja, bra val.
Jag tror att han gillar, skulle gilla ganska många på min lilla hiphop-spellista här, John Guidetti. Jag tänkte först ta, jag bara tänkte att det var honom. Men sen så, du förde in det på en lite mer privat och sensuell bana. Men när det bara gällde honom så tänkte jag direkt spela Hate It or Love It med 50 Cent. Mm. För jag tänkte att det är lite så han är. Så, alltså, kommer alltid finnas hatare. Så, men så, så här, men fuck dem. Så att det är väldigt svart och vitt. Så. Men det fick bli common.
Ja. Men nu förstår ni konceptet i alla fall. Och
vi behöver inte bygga lika långa scener.
Absolut inte. Ja. Men ut och lek
det här med. Också så här, det här med att du sa att jag utgår från något som faktiskt har hänt. Ja. Den här kändes ju ganska... Det här stod ganska stora friheter.
Ja.
Vad är det egentligen du utgick från? Det var att han lämnade Hannover.
Ja, men också känslan av att borta från sin älskade i så många veckor. Man längtar ändå. Jo, det finns en åtrå i en.
Men vad, är de på Söder?
Ja, de har en lägenhet på Söder.
Ja, du vet så mycket.
Ja, men jag följer ju Sanna på Instagram.
Ja, det räcker med att göra det.
Så. Ja, och ett jävla insats de veckorna ensam med barnen i så många veckor. Och han var kvar i Tyskland. Jag tänkte ju lite grann, fan vad jobbigt det måste vara. Och var den sitsen?
Såklart, det är många som har varit i. Mm. Man kan ju säga också, om man nu skulle vilja inspireras och köra den här med några kompisar varannan låt, så det räcker ju med att ge något väldigt kort scenario. Mm. Alltså att du går ut från en match, har gjort din allsvenska debut och du öppnar tidningen, eller surfar fram tidningen och ser att du är med i rubriken och du har haft en gulddebut.
Ja,
alltså, du har dragit korsbandet och går ut och kommer hem. Du behöver inte vara lika
måleriska. Nej, absolut inte. Ja, nu kör vi en jingle.
Linus Hallenius nämndes ju här i ett av de här scenarierna och vi har ju inte riktigt...
Linus Hallenius, hoppas att det gick fram till alla lyssnare. Jag tycker fortfarande det är genialt. Efter tiden på Cypern.
Ja, i sin enkelhet ja. Kanske. Vi har ju inte svaret riktigt än när vi spelar in det här. Det kanske vi ska säga att vi spelar in det här ovanligt tidigt. Eftersom vi vill komma ut nästa vecka men ändå är det in i vår semester så kan det ha fått ett bokslut den här Linus Hallenius-soppan. Men vi skojade ju om det igår, Anders, att vi var sugna på att köpa rättigheterna av Linus Hallenius och hans gäng härvan. Till den här lilla härvan för att göra en spelfilm av det. Och vi tänkte då, för vi hade x antal scener som vi vet har hänt och utgå ifrån. Och alltså själva historien är ju då, ska Hallenius hem till Sundsvall eller inte egentligen? Ja, ja. Den förlorade sonen. Mm. Som jag ser det i nuläget när vi spelar in där har vi 9 scener. Scen 1 är då att Linus Hallenius bryter sitt kontrakt på Cypern. Här tänker jag då så här att om det vore en film också, inte en dokumentär, för film kan man ju bestämma själv. Skulle man liksom vilja veta i vilken scen vill man vara med vilken person så att
ja,
säga.
Precis.
Om man tar den scenen Hallenius bryter sitt kontrakt på Cypern, där vill man kanske vara på Giffarnas kansli.
Ja, precis. Med Haglum och,
ja,
och så.
Där de sådär... Ooh.
Ja, man är inne på fotbollskanalen.
Ja.
Och så ser han där att Olof Lund har breakat. Hallenius har brutit kontraktet. Och lite grann den här pulsen som går upp.
Mm.
Direkt så liksom han tar sin sån här skrivbordsstol, bara nästan rullar bort, bara skjuter ifrån från sitt skrivbord, bort till ekonomiansvarig. Ser du?
Ja, absolut. Mm. Och uppenbarligen så kommer ju samtal igång för scen 2 i det här manuset är då att Daniel Kristoffersson skriver att GIF Sundsvall är på väg att värma hem Hallenius.
Mm.
Där kanske man skulle vilja vara i supportraland.
Ja,
kanske.
Ja, kanske.
Otroligt glada förstås.
Men några patroner som sitter på... Det går runt kanske en liten sms-sling eller en WhatsApp-grupp där mellan några betydande personer.
Någon skriver också, det är ändå Disco som skriver
ja,
där.
Precis.
Då borde vi kunna lita på
ja.
Att det blir så.
Ja,
han skriver inte att han är klar, ja. Han skriver på väg att värva hem.
Mm.
Sen har vi då något av en nyckelscen kanske, scen 3. Aftonbladet kliver in, skriver att Hallenius nästan är klar för IFK Göteborg.
Ja.
Där kanske man vill vara kvar och supporta.
Ja, ja, men där har de har ju suttit och firat hela eftermiddagen. Ja. Träffats på någon pub i Sundsvall. Och liksom, ölen har ju flödat.
Men nu känns den genast avslagen.
Lite Hallenius-låtar och grejer. Och så. De är rätt glada, bra inledning och sådär.
Ja, man ser att någon liksom plötsligt tystnar och tittar ner på sin telefon och liksom, och de andra, vad är det? Så här, pallar inte. Säga, lämnar telefonen och sticker därifrån.
Ja, men så är det ändå någon som säger, men det är inte Disco.
Nej,
men de Disco. Fan, Disco skrev ju att det var nära.
Ja, men tydligen ska det vara... Ja, nu ser jag också, nu är Vulkan på väg ut till kamratgården. Har han någonting? Nej, det är bara ett klipp på en vattenspridare. Blir de lite lugnande av då att Vulkan sen säger att det verkar inte vara så nära ändå med Blåvitt, enligt mina källor.
Ja,
någon undrar, vad har Vulkan för källor?
Ja.
Är han Disco? Nej, man brukar vara ganska trovärdig, säger någon.
Ja, men så vinglar de här supportarna hem där.
Jag tror ändå de kanske...
Ödsliga gator... Sommarnatt.
Ja, men då skrattar de nästan lite och säger liksom, fan, livet som giffar ändå.
Ja,
alltså.
Precis.
Hur fan man härdas. Ingen kan säga att det är lätt.
Ja, pissade motvind.
Scen 4 här då. Eller säg att scen 4 var olika uppgifter om att Hallenius inte är så nära Blåvitt som det sägs.
Ja,
den kan vi lite hoppa över.
Ja.
Scen 5. Giffarna startar Swish-kampanj för att få ihop kapital till Hallenius.
Mm.
Vida känt då att giffarna inte har... De badar inte i kapital,
nej,
om man säger så.
Mm.
De startar då den här Swish-kampanjen. Vi kan ju läsa upp kanske vad som kommunicerades ut.
Mm.
För det skrev jag till dig, skärmdumpade. Då kollade jag i min sms-tråd med Isco, som du ju numera heter. Som frispelare går Hallenius runt på Sveriges och Norrlands gator. Hjälp oss, visa han vägen hem. Känns norrländskt där med han. Mm. Visa han vägen hem. Hashtag återkomsten till GIF Sundsvall. Genom att alla ansluter som en enhet och swishar sitt bidrag kan vi alla visa Linus vägen hem igen. Det går aldrig utan er. Ubbe, alltså Urban Hagblom, behöver er hjälp. De startar då den här.
Mm.
Och de ser att det går bra i början. Vart vill man vara där?
Man vill vara tillbaka på kansliet här.
Vill man inte vara hos Hallenius agent?
Ja, men ja, det kanske är nästa scen ändå.
Ja, här kan vi kanske korsklippa lite.
Ja, men det är klackarna i taket där och det är ju lite så. Champagne nästan liksom, fan. Och de börjar se pengarna rasslar in på kontot. De får en bra start.
Mm.
Sen så bara... korsklipper man till
för så tänkte
Hallenius agent som säger detta. Va, i helvete?
Ja, men det tänkte jag när jag, så, när jag såg den också. Att Förutom att man skulle kunna ha vissa vändningar mot att så här, är det verkligen supporternas sak att gå in och göra en sån här sak. Att hur Hallenius själv tänkte, det kanske är Hallenius man vill vara på också. Väljer han inte giffarna nu så framstår ju han som girig och vad var det för klubbhjärta egentligen, fast det kanske finns alternativ och skäl som inte kommer fram som gör att han vill välja någonting annat. Ska det se ut som att jag pissar på de här supportrarna då som har skramlat och swishat? Och den ligger ju inte uppe längre heller, för då kommer vi till scen 6 då. Hallenius agent ringer till giffarna och är missnöjd. Ja, missnöjd är väl kanske understatement här då. Där vill man helt enkelt bara höra dialogen, va?
Sen måste då nästa scen vara väl då att giffarna tar ner den här kampanjen. Bara timmar efter då att den lanserades. Och det är lite, ja, de skäms ju lite grann.
Scenen därpå är då att giffarnas klubbchef Henrik Lindgren berättar för Sundsvalls tidning att det gick lite för fort. Vilket ju kändes ärligt då. Men att de fortfarande hoppas. Och när detta sägs så är vår sista scen, scen 9, sportchef Urban Hagblom meddelar att Hallenius fått ett kontraktsförslag och att giffarna har gjort allt de kan. Det är nästan spännande om man tänker då att filmen bygger på verkliga händelser. För det är en nackdel här då att vi inte har slutet på historien. Men vi är ju fria. Hur hade man velat att filmen slutar? Den ska sluta lyckligt alltså.
Ja. Och
vad är det för film? Är det drama? Eller är det en komedi?
Ja, det beror på hur slutet blir ju också. För jag menar, är det så?
Ja, du kan ju skruva det här till något riktigt mörkt.
Och man vill ju ändå att Hallenius ska krita på för Sundsvall. Att det ska få ett lyckligt slut. Och att han bortser från eventuellt lite mer lukrativa kontrakt som presenteras för honom. Och väljer bort det för att han vill hem till Sundsvall. Han vill hjälpa dem tillbaka till Allsvenskan. Och göra de här supportarna glada. Han har så pass stort klubbhjärta. Det är ju det finaste. Då blir det någon slags, ska man säga, romantisk, någon lite romcom av det kanske, lite lättsammare, lite så, lite mysig film.
20 000 kronor han komma in, tror jag, under den korta tid som Swish-kampanjen låg uppe. Och Giffen har sagt att de ska betala tillbaka allt. Det är ju någonting med den scenen med, där man ska reda ut så att det inte blir fel här på kronor och ören, vem som har swishat vad.
Det är timmar som man kan lägga på annat egentligen.
Ja, faktiskt. Vi låter väl vara ett öppet slut så länge. Men det finns ju någonting i det här med, vi har återkommit till uttrycket här några gånger, den förlorade sonen. Som ju jag menar då är någonting som många klubbar och många klubbars supportrar är något att alla har en förlorad son eller en förlorad dotter. Någon man känner egentligen hör hemma här. Men av olika anledningar så är han eller hon någon annanstans. Vanligaste då i svenska klubbars fall är ju att spelaren, den förlorade sonen, är så pass bra så att den behöver en bättre omgivning, det vill säga en bättre klubb i en bättre liga. Men att man är en förhoppning att han en dag ska komma hem till moderskeppet eller fadershuset. Kan ju också vara att det lite skar sig vid skilsmässan. Daniel Sundgren kanske, i AIK. Slags förlorad son nere i Aris. Men kan vi ändå glömma gammalt groll och så vidare? Det har man ju ofta en tendens att göra. Det tänker jag ofta på när man hör om det här, när det skär sig, att så här, det här kommer aldrig gå igen. Men med tiden så brukar det mesta gå att lösa. Ja. Så finns ju de här, Kristoffer Nyman var väl en förlorad son. Sa inte till och med Jens Gustafsson i vårt gamla IFK Norrköpings rep just de orden? Han skrek ut när det var klart. Den förlorade sonen är hemma igen. När han skulle återvända från Braunschweig då. Ja. Där han då lekte rommen av sig.
Absolut. Ja, absolut. Nej, men det är väldigt jättebra exempel. Men Marcus Rosenberg, givetvis. Men det var också lite, om inte han hade återvänt, hans genombrott kom ju inte i Malmö FF. Det kommer ju i Halmstad.
Ja, det gör ju, men det stärker ju bara fallet ännu mer om den förlorade sonen. För jag menar ju att den förlorade sonen är någonting mer än en hemvändare. Vi bubblade ju lite om Samuel Holmén här för några veckor sedan. Han var ju en hemvändare. Jag tyckte inte riktigt han är den förlorade sonen på samma sätt. Marcus Rosenberg har det ju definitivt. Börjar i klubben som femåring. Och jättetalang. Men det skaver lite då att förutom att han är ute i olika europeiska ligor, så hans största allsvenska meriter, de kom inte från oss. Nej. De kom upp i Halmstad, dit han var utlånad. Den passar ju väldigt bra in. Och man skulle ju faktiskt kunna säga, apropå att tiden har en tendens att få folk att glömma eller att försonas. Nu tror man ju inte att det någon gång ska bli något mellan Zlatan och MFF. Får väl se 10 år fram. det kan ju finnas en förlorad son där med. Mm. Och att man på något sätt hittar tillbaka.
Ja, och lite så menar hela Blåvitt, deras batteri med de här gubbarna, fika-gänget. Mm. De förlorade sönerna. De är ju, det är ju helt syskonskara där ju.
Så finns det ju de här, du vet att det nästan är förutbestämt att en dag ska den här personen komma tillbaka till oss. Det kan vara en spelare eller tränare. Rickard Norling är ju hemma sedan några år då. Men när han lämnade AIK, fick sparken. Även när han var i Malmö, han var i Assyriska, han var i Brann. Ibland gick det bra, ibland gick det dåligt. Hur mycket han än var där så kände man ju att folk går ändå bara och väntar på att en dag så ska han, den förlorade tränarsonen, återvända till oss. Mm. Och precis så blir det. Mm. Jag skulle säga att, och det, så kanske man kan känna lite med, även om det inte, det är ingen som tycker att Steven Gerrard ska ta över Liverpool imorgon. Det är ganska dåligt läge för det, va? Mm. De kan säkert hitta en bättre tränare, de har en bättre tränare och de står på topp på något sätt. Mm. Men det finns ändå där i tanken att en dag kanske. Och då skulle man nästan kunna se Steven Gerrard att han är på någon slags läroresa just nu. Vart borta i LA först och avslutade där som spelare och där fick han kanske...
Lite ny intryck.
Ja, han intresserade sig väl lite också för inte bara vad som hände på planen och sen kommer han fram, han ska bli manager. Mm. Och han är ute på en liten läroresa nu. Förr i tiden fanns ju gamla kungar. När de var unga kronprinsar så skickades de ju gärna ut från Sverige. Mm. Ut, de kanske åkte ner till lite mer sofistikerade länder. De kanske åkte till Grekland eller Italien. Tog intryck från kontinenten. Mm. De behöver skaffa sig kött på benen och kunskap. Sen kan de ändå återvända hem och regera landet. Mm. Då är de redo, så att säga. Inte lika fint är ju kanske stekarbarn. Alltså en industrimagnat, en jätterik person, vars son en dag ska ta över företaget. De har ju snarare några år där de är ute och svinar då. Och ska få ha sina...
Ska få leka av sig lite.
Ja, de leker av sig rommen då. Och ute och dejtar och festar och är vräkiga. Men sen ska de ändå, nu är det dags att lugna ner sig. Mm. Sätt på dig en kostym och led företaget i rätt utveckling. Mm. Revolutionärer och för all del diktatorer. Det är ju inte så ovanligt när man kollar på vad de gjorde i unga år, så har de ofta varit iväg i exil. Mm. Pol Pot ser man. Han var borta i Paris och Ayatollah Khomeini i Iran. Sen återvänder de hem. Och där är ju den lite jobbiga omständigheten att man också kan förknippa med vidrigt förtryck och blodbad. Mm. Pol Pot som folkmördare är ju en av de värsta som har funnits. Men om man undantar det så kanske man kan dra en liknelse till till exempel Steven Gerrard. Någon man vet att ja, det är ingen brådska. Han är ute nu, skaffar sig livserfarenhet. Tar du Andreas Georgsson som är i Brentford i deras tränarstab. Går ju bra för Brentford. De jagar fortfarande.
Ja, det går bra för dem.
Ja, men det går bra även för Leeds och West Brom. Så de tar inte in så mycket. Nej. Men de har chansen att gå upp i Premier League. Många trodde ju där att han fick ett erbjudande från Brentford att komma dit i deras tränarstab. Jag skrev själv det. Men egentligen så var det ju Malmö FFs ledning som skickade iväg Andreas på en europeisk tur.
Han vet inte om det.
Nej, han vet inte själv bara. Alltså till Brentford kanske har de även som plan att han ska ner någonstans förbi Engelska kanalen. Kanske någonstans i Holland, få intryck från något annat spel. Mm. Och sen så när tiden är mogen, då kallar vi hem dig. Mm. Och så börjar du träna Malmö FF. Så precis så som planen var. Vi har en dansk här så länge. Vi kanske kommer ha någon mer. Vi får ju inte riktigt till det här så länge. Vi gör så gott vi kan. Men när tiden är mogen, då kommer du hem. Mm. Och då är du redo. Den förlorade sonen.
Ja, just det. Ja, vem vet? Kanske är det så.
Oerhört långsiktigt.
Donald Andersson, en sån jävla mastermind.
Alltså. Ja, så här, vore inte läge nu? Det känns inte riktigt som att det påminner ju rätt mycket om MP det här hittills med Jon Dahl Tomasson. Och, ja, vi har ju missat flera tränarrekryteringar. Inte läge nu. Vänta. Tiden är inte mogen än. Planen är tydlig för vad Andreas ska göra först. Det går precis som det ska i Brentford. Han är inte med, för han ska också vara på något ställe där han får chansen att leda och huvudansvar först. Mm. Kanske i Utrecht. Det är kanske lite för bra klubb.
Ja, det är rätt bra på det gigget och sen vänder hem till Malmö.
Då kanske han tar över något lite sämre än Utrecht, men för att bara få huvudansvaret också.
Ja, Randers.
Ja, nu, Andreas, är det dags att komma hem. Mm. Då kanske Malmö till och med har tappat. Ja. Vilket gör sagan ännu bättre. Att ja, så finns det en förväntning att komma hem och styra upp.
Ja, fan vad kul att du blir så här.
Ja. Vem är Offsides förlorade son? Har vi någon sån? Alltså. Nej, vi har ändå funnits i 20 år. Du vet, någon som man känner att det var så... Här var det utstakat. Men det blev inte riktigt så. Och nu är personen någon annanstans. Är det Herman Dill?
Herman Dill är ett namn som svischar förbi ibland.
Ja.
Vad har vi på Armandil?
Ja, alltså han var ju med i Offside-gänget före min tid. Ja,
lite av också svenska fans sfären, hörde han sig back in the days.
Och jag jobbar ju med honom lite på Expressen också, där han under ett tag skrev om internationell fotboll. Men det är nog kanske inte han. Nej. Jag skulle säga att det kanske är Olof Peronius.
Ja, men det är ett bra namn. Ja. Gamla fina Peronius.
Ja.
Ja, men det var ju så när jag kom in på Offside 2006 var det som jag började här. Då satt ju han här som frilansare och skrev regelbundet för Offside.
Då var det ju nästan som i Rosenberg, att han började nästan som i fotbollsskolan i Malmö FF. Mm. Så är ju, Peronius är ju nästan bara 5 år då. Han är väldigt ung.
Ja, precis. Ja. Ja, men, och levererade väldigt bra då. Så han gjorde ju några av de reportagen som många var lyssnare fortfarande håller kanske som några av de mest klassiska Offside-reportagen någonsin. Han var i Livorno.
Ja, så kan man Lucarelli då.
Lucarelli. Han var i Buenos Aires.
Ja, han var till och med hemma hos Boca Juniors president.
Ja,
han hade ju den här förmågan då att framstå som så ofarlig så att han gärna bjöds in till ställen där en annan hade stoppats.
Exakt så. Ja, men det kanske är bra. Och så är det många som har saknat honom. Och sen så skriver han lite då och då. Alltid levererar, alltid bra grejer.
Man undrade,
vi hade kunnat behålla honom i vår sfär, i moderskeppet, hela tiden. Och kanske han har vuxit ut i en världsstjärna också. Mm. Det vet vi inte.
Nej, men planen, precis som i Görsons fall, är att han nu är ute och skaffar sig mer erfarenhet. Han hade det på Expressen då. Mm. Och lite som Rosenberg, om han hade hittills sin största framgång i Halmstad innan han, på svensk mark, innan han återvände till Malmö och fick större framgångar där, så kan man ju säga att Olof Peronius största fjäder i hatten, den skedde ju inte på Offside, utan ja, den skedde Express. Ju då när han lekte rommen av sig på Expressen och avslöjade Zlatan till Inter.
Ja, just det. Han breakade hela världsnyhet.
Ja, och nu enligt vår stora masterplan innanför hem honom är han väl på tidningen Land för att få andra intryck, tror jag. Han jobbar, och han har även varit på DN, och han har också varit runt i världen mycket.
Han har bott i Braunschweig.
Få har varit runt i världen så mycket.
Han har bott i Braunschweig och bott i Barcelona. Han har bott på många ställen i världen.
Han har tågluffat och fått växel i falska $2-sedlar i Bulgarien. Sånt lär man sig av.
Ja. Ja, absolut. Det kanske är så, Johan. Nu går jag på föräldraledighet, så sitter det en person på din stol när du är tillbaka här efter årsskiftet. Då är det Peronius.
Då skulle du först få lite nys om att han är motsvarande en free transfer. Mm. Att han inte har ett jobbkontrakt.
Ja, Land har släppt honom.
Och så skulle du, jag är också osäker om det är Land, men det är en annan tidning. Ja. Och så skulle du skriva ut då från Offsides Twitter: som fri penna går Olof Peronius runt på Sveriges gator. Hjälp oss, visa han vägen hem. Återkomsten till Offside. Genom att alla ansluter som en enhet och swishar sitt bidrag kan vi alla visa Olof Peronius vägen hem igen. Det går aldrig utan er. Sen ringer Peronius agent. Vansinnig.
Ja,
hur tror ni det här kommer framstå för Olof när han väljer goalsen? Alla som har swishat.
Ja, men det, jag kan inte komma på något bättre namn som den förlorade sonen till Offside-världen, Olof Peronius.
Nej, ibland blir det ju också oväntat att någon återvänder hem som man alls inte hade räknat med. Mm. Jag blev ganska glad av nyheten häromveckan att Arjen Robben...
Ja, just det. Groningen, va?
Ja, precis. Flyttar hem då till Groningen, där han väl hade Mattias Florén som lagkapten när han var ung, tror jag.
Flore?
Ja. Han sa säkert någon klenod om Robben.
Absolut, det tror jag.
Ja. Och som trivia är ju att han även gick i samma skola som ena halvan av Snook, Daniel Adams Ray, som bodde i...
Robben alltså?
Ja, de spelade kula ihop.
Fan. Det
är någon slags trivia.
Ja. Den är ju med på din klenodrunda.
Nere i Groningen.
Ja, precis. Ja. Snook.
Men den blev jag ganska glad av. Det hade ju ingen räknat med.
Nej.
Han hade ju lagt av.
Ja.
Ett år hade han väl varit utan fotboll.
Ja.
Och så kom nyheten att han flyttade hem till Groningen då. Det är ju en förlorad son man alls inte hade räknat med då.
Mm.
Det är ju någonting väldigt fint.
Mm.
Det var ju även rykten om att Sneijder skulle göra likadant fast till Utrecht.
Whiskey Sneijder.
Ja, precis. Det har vi väl inte sett än.
Nej.
Men jag blev glad när jag såg att Robben skulle vara tillbaka där.
Ja.
Jag tänkte att ni skulle åka ner dit och göra reportage om honom.
Så Peronius gör sig riktiga återkomst.
Ja, gud. Ja.
Levererar sån jävla pärla på Groningen med Arjen.
Men, kära lyssnare, det går inte utan er hjälp.
Johan, nu är det sista gången på några veckor som vi säger att vi har gjort ett avsnitt i samarbete med någon. Och denna gången så är det så att vi har gjort avsnittet i samarbete med Hattrick.org, som är ett fotbollsmanagerspel som har en community med över 200 000 managers från hela världen. I Hattrick så startar du din egen klubb och du själv fattar alla beslut om ungdomsverksamhet, transfers, träning och taktik. Du tävlar hela tiden mot andra människor, inte ensam mot datorn. Till skillnad från andra liknande spel är Hattrick alltid rättvist. Du kan inte betala för fördelar i spelet, utan det är din egen strategi som avgör om det går bra eller inte bra. Lite som en oligarkfri zon kan man säga. Hattrick finns på hattrick.org eller att ladda ner som app.
Jag försöker cirkelsluta här lite då med någonting vi pratade om i början. Med dina hårda skott. Mm. Dina fruktansvärt hårda skott. Mm. Lika hårda som iskos, minst. Mm. Är det inte riktigt en grej längre? Med att man pratar om och imponeras av folk som skjuter hårt. Som när man var liten så var ju det, då pratade man om Komans
var ju
slägga. Och överhuvudtaget så kändes det som vanligare att kanske en frisparksskytt gick på kraft. Mm. Där vill man inte stå i muren gärna. Nej. Är det liksom, har det lite, inte försvunnit, men det känns inte som man snackar om det på samma sätt. Att sådär, vad hårt den personen skjuter. Det är wobblande skott och det är... Vad säger man? Man säger att de har sjuka bollbanor och luriga bollträffar och curlas och det wobblas och det skruvas. Men att någon, jävlar vilken slägga han har, det har man inte lika mycket.
Det är inte många, så Zlatan är ju den som man tänker har en jävla slägga fortfarande. Nu ser jag ju inte honom när han lirar i Milan och så, men eventuellt har han ju fortfarande ett jävla tryck i bössan.
Kom du ihåg den korta tiden när ibland Peter Hansson fick lägga några frisparkar i landslaget?
Det var ju inte så att han knorrade in frisparkar, precis.
Nej, den stämmer ju ganska bra med fördomsprofilen. Här har vi Peter Hansson, så här ser han ut. Han kommer från Söderhamn. Hur tror ni han kommer lägga den här frisparken? Tror ni han knorrar eller wobblar? Man tänker ju att han dyngar nog.
Det gör han.
Och det gjorde han ju också.
Ja, men lite så tror jag att det kan ha med just de här nya bollarna att göra. Att man känner, är man någon som har tillslag som en fjäder i hatten, så tror jag att man försöker bemästra den där luriga bollbanan som kan ställa målvakten, att målvakten slänger sig åt vänster håll för att den ser ut och sen bara viker bollbanan. Så därför så, alltså den hårda, alltså projektilen som knappt rör sig i luften, den typen av tillslag, känns som att, jag vet inte, målvakterna är väl också bättre än vad de var för 20 år sedan.
Ja, men jag skulle säga att även straffsparkar är, om man tittar på gamla straffar, man kan ju tillbaka riktigt långt och liksom gå till 70-talet när Cruyffs kompis Neeskens la straffar i Holland. Det var inte, han gick ju inte bara på kraft, utan han sköt allt vad han hade. Och med det här härligt estetiska till att det liksom flög upp lite krita från straffpunkten. Bara allt jag har in. Och jag tycker överhuvudtaget, om man tittar på gamla straffläggningar, att skotten är ganska hårda. Kolla på Englands straffläggning mot Västtyskland i VM 90. Det är hårda jävla straffar. Matteus dyngar in den verkligen. Roland Nilsson känns som att han är uppfostrad med det där. Och därför, han slår ju en stenhård straff 4 år senare. Men där är straffarna liksom, där man börjar placera lite mer. Och sen blir det vanligare med att fler gör panenkas och man ska finta bort målvakten. Man kanske stannar i ansatsen. Men det här med att folk bara krutar, jag saknar det lite. Man är liksom inte, man pratar inte riktigt om sådana spelare. Då pratar man om att de har sjuka tillslag och så. Men vilken bössa han har. Det känns passé. Det är du då som håller i det.
Det är jag. Och så är det Zlatan. Ja. Så är det inte så många mer.
Nej. Men Zlatan har ju också så pass mycket mer som gör att man inte bara talar om honom som en hårdskjutare. Nej. Och det är väl också lite problematiskt. Om man, ibland har de ju mätt och sådär. Och då har man ju ingen riktig referens. Nej. Vi som spelar tennis mycket vet att kommer det en serv och vi ser att den är 220 km i timmen, då vet vi att det där är en jävla hård serv. Men ibland ser man sådär Zlatan. Det kunde man se när han dönade in några
Vilken svensk tennisspelare är med på en topp 10-lista över de hårdaste servarna?
Bör väl vara Joakim Johansson, va?
Davis Cup tror jag det var.
Ja. Ja, men där kunde man så här lite imponera som barn. Wow. Ja. Men ibland har man ju sett att Zlatans skott uppmättes till, inte vet jag, 132 km i timmen. Man har ingen riktig referens där. Så man går liksom inte, man kan bara se att det är hårt. Och jag vet att det flimrade förbi något klipp för några år sedan med någon brasse som jag tror då spelade kanske i Sporting. Och nyheten var då att det här är det hårdaste skottet som någonsin har uppmätts. Det skulle vara över 200 km i timmen. Och man ser ju att ja, det var ett förbannat hårt skott. Men man kan inte skilja det riktigt från andra riktigt hårda skott. Nej. Det är bara hårda skott.
Ja. Tillbaka till Zlatan lite grann. Det är ändå så, med tanke på att han har så mycket teknik och finess i sig också, förutom sina hårda skott, så är det ju en frisparksskytt som sällan, när han väl tar frisparkar så går ju han nästan alltid på kraft. Det är så man ser det framför sig. Sen har han givetvis gett sig på att försöka knorra. Men han har ju inte gjort det som den stora majoriteten gör. Alltså att han försöker skruva bollen runt en mur. Eller
nej, eller lägga sig till med det här tillslaget som där man nästan var träffar bollen. Den är farligt nära tårna.
Ja.
Eller farligt nära, men den är väldigt långt ner på vristen också. Mm. Man pendlar liksom nästan inte igenom med, alltså som en golfare som nästan avbryter svingen när han träffat bollen.
Exakt.
Det känns inte som att han borde ju behärska det, så skicklig som han är. Men han håller ju fanan för dönandet rätt högt ändå. Det tackar jag honom för.
Så Johan,
ja, det här är min sista arbetsdag på över ett halvår. Nu väntar numerärt underläge för er under hela hösten. Men ibland är det ju svårare för lagen som är mer. De anpassar sig till er tempo.
Precis. Ja, det är bara knyta näven och kriga på här och försöka och inte släppa in några mål. Så jag tänker jag hålla 0-0. Och så hoppas vi att
publiken... Så kan du dröna in den om du får chansen.
Ja, precis. Ja. Det vet du. Det missar jag inte.
Ha en ljuvlig sommar i detta märkliga år. Och vi är så glada att ni vill lyssna på oss och att en hel del av er också läser Offside. Fortsätt göra det. Det skulle vara den finaste presenten vi kan få. Vi är tillbaka här om en dryg månad kanske. Och då kommer tempot halveras. Men vi finns här för er alltjämt. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra.
Trevlig sommar. Hej då.